This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är bra.
Jo, det är fint.
Jag ska bara byta lite kläder. Jag har precis joggat. Så kan du ringa mig om 2 minuter så kan vi...
Absolut, inga problem. Du håller dig i form?
Antingen så går jag en mil eller så kutar jag 5 kilometer. Det är varje morgon.
Varje morgon?
Varje morgon.
Det är otroligt, det är otroligt långt ifrån mitt liv, så ska jag säga. Du, för några år sedan när vi snackade, då kom jag ihåg att du sa att du skulle kunna hoppa in i elitserien. Då var du en bra bit över 40. Om du nu springer varje morgon eller går en mil, skulle du kunna göra det nu också?
Nej, det här är nog inte kunnat göra faktiskt. Alltså, det känner jag inte att jag kan.
Okay. Det är kanske en del i den nya, lite mer ödmjuka Thomas Axner.
Jag spelade minihandboll igår. Jag tyckte att det gick ganska bra. Eller så bara jäkligt snälla mot mig. Det kan vara jag också.
Ja, det är jobbigt när man känner det. Fan, släpper de mig nu eller?
Det var lite så, det är känslan efteråt. Så var det stoltheten av att man tycker att man kan någonting fortfarande. Sen så var de bara snälla.
Ja, jag fattar. Mm. All right, jag ska göra en lite mer officiell start också och säga till alla lyssnare att det är ju säsongssummeringen vi håller på med nu, och gäst nummer 2 i den här serien är ingen mindre än Thomas Axner. Och i ditt fall så blir ju en säsongssummering också ofrånkomligen, hur vi än börjar titta på det, en summering av en era, en liten epok skulle man kunna säga, för att nu hänger du av dig Lugitröjan. Och där har du ju varit, förutom ett litet uppehåll där i mitten, typ så länge jag kan minnas som tränare i huvudansvar eller assisterande och lite fram och tillbaka där. Om jag bara ställer den jättestora öppna frågan, vad är det du kommer minnas mest av de här åren?
Ja, det är en stor fråga. Men jag tänker väl... Jag tänker mycket att det är en process som jag kommer minnas. Dels min egen resa från att direkt bara avsluta handbollskarriären och hoppa rakt in i det. Och byta klubb dessutom i den här stan där liksom rivaliteten på den tiden var stor. Och för det är nog fortfarande i högsta ligan då. Och till också det kanske förändringsprocessen som... Så jag har gått igenom som person, ledare såklart, och också Lugi som klubb i olika faser. Och den första delen där vi var ganska hårt satsande och byggde om en träningskultur. Skapade ihop ett lag som var så bra att de kunde gå till en 8-final i Europacupen och spela en SM-final. Till det breaket jag hade ett år där jag bara jobbade med handboll som kommentator och sen tillbaka och få börja om liksom, på en helt annan resa med ett ungt bygge och talangutveckling som det som hade högst prioritet och de förutsättningar som fanns då. Så det är väl liksom olika processer på något vis. Men det jag minns, det är liksom, man tänker tillbaka, det är ju alla individer som jag har träffat liksom på vägen de här 10 åren.
Ibland om man ska vara lite så här kritisk mot Lugi eller så som bilden är utifrån, så är det ju många som har sagt att det kanske har varit lite väl mycket av det där. Individen, kul med sköna lirare, bra processer, gruppdynamik, men lite för lite av den där edgen, vinna, står det med bucklan i handen sen till slut.
Mm. Det kan jag med. Det kan jag också känna, såklart själv. Och det är lite det jag menar också, när jag kom till Lugi och de första säsongerna där, och när det peakade i den där SM-finalen som vi var ledningen med 4 mål när det var 10 minuter kvar eller någonting, och Ernst får den där smällen och sen mot hjärtat och där igenom, och sen att vi faktiskt förlorar den matchen och att jag också tar ett break efter det. Och jag så här i efterhand kan känna att jag valt att inte jobba med TV då, utan fortsatt jobba med Lugi och de förutsättningarna vi hade ekonomiskt där efter det året med Europacupen och SM-finalen, så är jag ganska säker på att det hade varit edge flera år till och fortfarande edge. Och vi har kanske spelat 4-5 finaler till på motsvarande år. Det hände någonting i klubben där. Jag tycker man sänkte garden lite när det handlade om ekonomi och så. När jag kom tillbaka så var det liksom andra förutsättningar. Vi fick börja om i mångt och mycket. Vilket gjorde att vi har fått fokusera väldigt mycket på att plocka fram egna spelare. Då blir det ju lätt att man kanske gör det. Så lite bakom det också. Men tittar man på de spelarna som har kommit fram på den här andra 5-årsperioden liksom, som jag har varit i klubben, så är det ju såklart så hade Simon Jeppsson, Alfred Jönsson fått pika tillsammans, så hade det varit väldigt svårt slaget lag. Men där har vi inte lyckats hålla kvar spelare. Och det blir ju också väldigt svårt när man pratar om utveckling. Vi ska ta oss dit på ett individuellt plan. Det är också svårt att motivera att någon stannar kvar för min skull, eller för lagens skull, eller för klubbens skull, för att vi ska vinna ett SM-guld. När man är mogen att ta nästa steg. Så att de har inte synkat i fas, de där edge-spelarna. Utan de har liksom avlöst varandra. Och det tror jag är en del av anledningen till att vi inte har liksom kunnat konkurrera om att vinna de senaste åren.
Vad var det som hände ekonomiskt? Har du någon insyn i det?
Nej, jag vet inte. Det är klart att har man spelat en SM-final och med sponsring och bonusar och allt som kommer ut ekonomiskt ur det, så kanske man slog sig lite till ro i det. Och sen hade vi i den processen också ett skifte i styrelsen där det kom in en ny ordförande samtidigt som jag jobbade om igen. Och då fanns det också skulder, tror jag, i klubben som har legat där ända sedan 90-talet när jag spelade själv.
Det är din gamla lön då? Som...
Ja, det är säkert en del av min gamla lön som låg i skulderna. Det är det säkert. Men det är också det man får ha. Klubben har ju liksom under de här åren betalt av mycket av de skulderna, och det har ju oavkortat nästan dragits på min, eller A-lagets spelarbudget. Mm. Man kan säga att trots att vi har skurit i den varje år eller försökt betala tillbaka det rätt för oss, så har det ju också inneburit att vi inte har haft de resurserna att kunna komplettera truppen med 2-3 spelare som gör att vi skulle kunna konkurrera om plats 1, 2, 3.
Så när jag hör det utifrån så tänker jag att om jag hade varit i samma situation så hade jag blivit bitter. Om jag känner att min egen tränarutveckling går liksom uppåt, jag blir bättre ledare, jag blir bättre tränare. Men samtidigt så ser man på tabellplaceringarna så går de liksom neråt och neråt och neråt. Det måste vara en svår grej att motivera för sig själv.
Ja. Alltså det har jag inte alls haft några motivationsproblem att göra, utan en stor del av det som driver mig är ju också att liksom, och det låter så jäkla förmätet, men mycket av det jag vill göra är också att plocka ur det bästa av varje individ, eller att varje individ ska ha möjlighet att nå sitt bästa jag. Och den resan är också jätteviktig. Där har, tycker jag, vi har många spelare som verkligen har tagit steg. Vi har slussat ut väldigt många spelare i proffslivet som faktiskt har blivit bättre och som har fått det genombrottet här hos oss. Och igen, i den miljön som vi har byggt här. Så det är gett mig mycket. Sen att det blir sämre och sämre, jag vet inte. Vi har spelat några SM-finaler, SM-semifinaler med det här budgetlaget och bygget också. Vi har tagit oss till slutspel varje år. Den här säsongen hamnade vi på en sjunde plats när det var en omgång kvar.
Mm.
Om man tittar på vad vi tappade för spelare inför säsongen i Lugi och hur det bygget såg ut, så kanske det här är en av de bättre säsonger vi har gjort. Sen är det liksom någonting som ofta, ja, men det trivar lite mellan stolarna för att Lugi är ett namn och en etablerad klubb, men vi har spelat, jag har spelat 45 minuter varje match med en 0-0 på mitt 9, 0-1 på höger 9 och en 99 på vänster 9 i stort sett hela den här säsongen. Så det är ju alltid relativt.
Jag håller med, och jag skulle nog säga att jag är mer imponerad nu än vad jag var innan. Men jag tänker att de två kurvorna, liksom, din egen utveckling och Lugis utveckling, att de inte går parallellt kan vara lite lurigt. Men om vi pratar lite om det laget du har haft nu, för det är ju ett superspännande lag. Vilka av de spelarna tror du nu när du släpper laget att så här, de här borde vi hålla extra koll på, de här kommer vi kunna få se i landslaget sen?
Ja, alltså det, jag känner att Kasper Kjell är definitivt en spelare som jag tror på sikt kommer att spela A-landskamper. Han har liksom en del till i det här med det kollektiva förståelsen för spelet. Vad som krävs av laget, och när han blir tryggare och starkare i den rollen och kan leda det laget, så kommer han har liksom en extrem vinnarskalle ovanpå alla de andra kvaliteterna han har. Jag tror att med åldern och ett par år till på nacken så kommer det vara en spelare som mycket möjligt skulle kunna ha en sån roll i ett landslag. Han har också spelstil som jag tycker är lite intressant, som vi kanske ser på Balkan eller de här slovenska mittnierna som finns. Att han skulle kunna vara en sån spelartyp som är ganska osvensk med sitt tempoväxtspel, passningsteknik, och han har också liksom, tycker jag, lagt till saker i den individuella spetsen i sitt eget avslut som gör honom extremt spännande. En annan spelare är ju Theo Ybelacke på höger nio som har fysiska förutsättningar som extremt få spelare har. Det är absolut det mest explosiva, den explosiva spelare jag någonsin har tränat och sett. Jag tror att det är en av Sveriges största friidrottstalanger. Han skulle kunna,
oj,
absolut. Jag tror att han skulle kunna kuta 100 meter på 10,5 sekunder utan problem.
Är det sant?
Ja.
Alltså, så det är svårt att se utifrån när man tittar bara på matcher liksom.
Ja. Vi har sån här, ett av våra tester är stående längdhopp.
Mm.
Och där 3 meter är en riktlinje för att du ska landa i en fota, så mäter man liksom. Och 3 meter i riktlinje, det är extremt få som når det. Och nu är jag inte helt hundra på det här, men enligt de källor jag har så är det svenska juniorrekordet 3,19 i stående längdhopp.
Det låter fruktansvärt långt, ja.
Mm. Ja, och Tybel kan hoppa 3,21.
Åh, herregud.
Vi tror att han har slagit svensk rekord i stående längdhopp på en handbollsträning.
Ja, det är mäktigt ju.
Det är mäktigt.
Vad saknar han då, om vi vänder på det?
Nej, men ja, det är ju absolut en del spelförståelse och timing och sådär som saknas. Men han är ju fortfarande junior, han är för 0-1. Eller han är i år nästa säsong. Och jag tycker att det har, där finns det utvecklingspotential. Men det ser jag ändå att det har varit en stigande kurva. Om man bara jämför med 1-2 år tillbaka så är det absolut så att liksom, Poletti håller på att tilla ner. Extremt hårt skott också och en väldigt bra manspelare bakåt. Det kommer bli, det är en väldigt spännande spelare på en position där vi inte har så där jättemycket spelare i svensk hand. Om man skulle lyfta fram en till så skulle jag nog lyfta fram Isak Persson som är också, är vänsterspelare, kantspelare som för några år har varit med en del i Dennis Sandbergs landslag där. Och är lite liksom i bakgrunden på Walter Krins. Men det är också spelare som jag tror på sikt skulle kunna bli riktigt bra. Sen är det många fler som har potential såklart.
Ja, precis. Det där brukar ju vara svårt att sia om. Men vad spännande. Vad kul med Ybelacker att han har sån fruktansvärd fysik. Det hade jag ingen aning om.
Ja, det är extremt faktiskt.
Kul. Och om vi nu liksom helt och hållet vänder blad då. För nu kommer du ju lämna Lugi och istället ha ett av de absolut finaste jobben man kan ha i svensk handboll. Nämligen förbundskapten då på damsidan. Vad tror du kommer bli den största skillnaden i de här två jobben?
Alltså det är ju vardagen är såklart annorlunda. Just den där, alltså jag har haft på mig de här primärtrasorna nu i 10 år och gått ner och varit på samma ställe klockan 4 varje dag. Ja. Och jobbat med alla kullar från 89 fram till nu har vi 03 på träningen. Det är ju något helt annat att liksom att inte vara en del av den vardagen och stå på golvet och göra det varje dag. Det tror jag blir en stor omställning. Samtidigt så lockar det mig extremt mycket att få sätta tänderna i det här och se vad det innebär. Så klart att det blir mycket resor och mycket uppföljning och titta på matcher och lära känna individer och verkligen fördjupa mig i den internationella damhandbollen. Så, och det känner jag att det är klart att det blir annorlunda, men också väldigt liksom, inspirerande.
Det kommer ju inte vara lika mycket fokus på det som du lyfte som din huvudinspiration, individuell utveckling. Du kommer inte ha spelarna varje dag, varje vecka, under hela året. Hur Nej. Ser du på det?
Ja, det är ju, och när man väl får se dem så är det väldigt tidsbegränsat och väldigt svårt att kanske snöa in på detaljer. Det är ju mer eller mindre omöjligt. Då ska man sätta upp ett spel om man ska, det kommer alltid vara tidspress. Hur mycket tid hinner vi lägga på vårt 6-5-spel? Hur mycket hinner vi lägga på det? Och det finns ju begränsningar i det. Och mycket av det tror jag måste göras liksom teoretiskt och muntligt under tiden. Jag vill ju kunna ge de spelarna som finns kring det här landslaget feedback och utvecklingsområden som de ska kunna jobba med i sin vardag och smyga in i sin vardagliga träning. Jag ska också försöka sätta ett spel som de ska kunna sätta sig in i innan de kommer till samlingen. Och det tror jag inte i sig inte är unikt, men ju mer liksom genvägar man hittar i den där tidsbegränsningen desto bättre kommer det bli. Men min ambition är ju att alla de här spelarna också individuellt ska kunna bli bättre. Och det är jag helt säker på att deras egen ambition är också. Mm.
Men mer fokus på prestation. Nu kommer det ju vara medaljer, placeringar som räknas.
Ja men för mig så handlar det jobbet jag ska ha nu och den uppgiften jag har, det uppdraget jag känner att jag har fått från förbundet så finns ju under det här talangutvecklingsspåret med där någonstans. Vi ska prestera här och nu och i nästa landskamp. Vi ska spela med de bästa spelarna i EM och i OS som kommer nu till vintern och nästa år. Det är självklart så. Men samtidigt så måste det också löpa ett parallellt spår som heter framtid. Och det är ju kanske då med sikte mot ett OS 2024 i Paris. Mm. Och det kan ju vara så att vi spelar OS om ett år och att en del spelare tackar för sig där och känna sig klara med sin landslagskarriär, då måste vi också ha ett parallellt spår som löper med unga spelare som ska vara redo att göra det längre fram. Och det kommer jag också lägga mycket jobb med. En del av det här arbetet handlar om att komma närmare ungdomslandslagen, komma närmare de förbundskaptenerna, trycka ner fysisk, alltså värdet av fysisk träning och individuell teknik ner i åldrarna, så att vi har, så att vi står på en annan, de står på en annan nivå och ska vara redo för det när det är liksom dags att växla där.
Spännande. Rent handbollstaktiskt då, hur kommer landslaget under Thomas Axner att spela?
Nu har jag ju suttit och kollat igenom kanske Sveriges, jag tror alla matcher sen de tre senaste säsongerna. Och det jag tycker att det har, under Signell verkligen har fått till är de sista två mästerskapen, det är att det har varit ett jäkla bra tryck i andra fas och i kontringsspel och att man har gått på mål, och det är någonting som jag tror att ja, men det har verkligen blivit bättre, och det vill jag såklart inte ändra på allt för mycket. Det är klart att jag har en tanke kring det uppställda anfallsspelet, att hitta spel också med mer skytte, hitta spel, vi har en starka mittsexor, att de blir ännu mer involverade i det, aktivare kantspelare med övergångsspel och så. Och sen att man också kanske vågar ta lite mer höjd i försvaret och spela lite mer aggressivt. Det tycker jag ändå det har funnits embryo till. Vi har många bra spelartyper som klarar av de här höga man-duellerna. Så att det kommer ju säkert också bli mer av den varan.
Och när du pratar högre då, pratar du i mitten eller ska vi förvänta oss något liksom högt över hela banan, eller ska vi köra det lite mer spanska med stöttande tvåor eller?
Det ser jag framför mig, absolut. Med högre spelet, ett 6-0 som växer och kan bli 3-3. Med kantspelare som också kan ta höjd och andra uppgifter än att bara liksom ligga och slicka linjen på ner mot struten liksom. Så att det kommer absolut bli ett offensivare och aggressivare försvar.
Vi såg ju att Signell hade lite, vad ska man säga, inte problem, men han bytte ju ganska många spelare, anfall, försvar, och vissa spelare inte, ja, i alla fall så litar inte han på dem 100% bakåt. Kommer det synas då på dina uttagningar, att du tar ut lite annorlunda spelare med ännu tydligare försvarsegenskaper då?
Men jag tycker att generellt sett, pratar man om ett landslag så måste man kunna spela ut efter de som är på planen. Det är lite slaviskt det är med att vi ska spela så här till varje sätt. Möter vi en motståndare som har svaga punkter, så måste vi kunna attackera de svaga punkterna och ha liksom en dagsfärsk aktuell agenda som kanske inte ser likadan ut imorgon när vi ska möta Ryssland som spelar på ett annat sätt. Man måste kunna vara mer anpassningsbar på den nivån, och detsamma gäller väl vilka spelare som ska spela försvar eller anfall. Att vi kanske i vissa matcher behöver göra ett byte anfall, försvar, och i andra matcher vi inte behöver göra det. Så att, det är klart att målsättningen är ju såklart att spela så, i den mån det går, utan att byta anfall, försvar. Men det kan också vara att man så som det var senast, att man kan trycka med två mittsexor, eller att en av mittsexorna byter med, så som det var här nu med Blom och Lagerqvist, att det blev ändå ett jäkligt snabbt byte. Det kom in en vänsternia eller högernia i andra fasen, om man inte tappade det trycket oavsett man gjorde det bytet eller inte, för att de var väldigt skickliga på att få gjort det snabbt.
Det låter intressant. Vi har ju sett en Thomas Axner som kom fram, den spetsiga, munhuggande, ibland inte helt bekväma killen som liksom säger vad han tycker. Nu för tiden så ser vi ju en lite mer återhållsam och tillbakadragen, lugnare Thomas Axner. Vissa har ju sagt att det där är ett taktiskt drag du har gjort för att liksom kunna få in en fot på förbundet, få de här fina landslagsjobben. Är det så att du har gjort det taktiskt eller är det att du liksom har lugnat dig med åren eller vad ska vi säga?
Alltså först och främst ska jag säga att jag har inte valt att göra det. Jag tror att jag kom till en punkt när jag blev extremt trött på mig själv. Trött att höra mig själv. Trött på att alltid sätta mitt dumma arsle på spel. Och trött på att ha synpunkter på allt eller tycka någonting om allt. Och känna ett behov av att det att jag måste säga vad jag tycker. Jag har inte det på samma sätt alls inte. Och det är ju säkert en del av att man... Att man liksom, utvecklas som människa. Och det tror jag också att mina spelare, om de skulle ta dem som har varit med lite längre på resan i Lugi, skulle kunna säga att det är liksom natt och dag mellan hur jag var som tränare de 3-4 första åren kontra nu. Men det handlar också om att jag känner att jag har det behovet. Jag vet att jag inte behöver riva ett omklädningsrum. Det räcker att jag med några meningar kan få samma effekt och att det budskapet går fram på precis samma sätt. Utan att liksom behöva leva över. Så det handlar mer om mig själv. Liksom. Det är klart att den där personen som stack ut och har den edgen, den finns ju där någonstans, givetvis. Och den kommer säkert fram i vissa fall. Jag kan ju vara superpedagogisk med mina spelare. Sen så tror jag min fru skulle kunna säga du kanske skulle prata på samma sätt med dina egna barn som du gör med dina spelare. Det finns ju där någonstans. Men det är inte ett medvetet val. Sen är det möjligt att det är en konsekvens av det som har gjort att jag har blivit aktuell för andra uppdrag.
Tycker du att det är rätt eller fel att man blir mer aktuell för ett landslagsuppdrag när man har mindre edge?
Alltså jag vet ju inte om det är så. Jag vet faktiskt inte om det är så. Att det är en konsekvens av att de inte letar efter. Jag tycker att den liksom landslagsledningen som finns nu och de personerna som jobbar kring landslaget nu inte är rädda. För den typen av frågor. Men jag tror samtidigt, liksom, är man förbundskapten, jag representerar, det är 150 000 tjejer som spelar handboll i Sverige. Och det är de som man representerar och är tränare för. Eller laguttagare för. Mm. Så det är också ett ämbete, man får inte glömma det.
Nej, man företräder ju i princip ett helt land också utåt, det ska man ju också veta.
Ja, absolut.
Du, din stab, det är ju inte bara du som är landslagstränare nu. Du har ju en assisterande i Johanna Wiberg och en målvaktstränare i Thomas Forsberg. Mm. Är det du som har tillsatt dem eller har ni varit någon liten kommitté eller hur funkar det?
Nej, jag har kommit med önskemål såklart. Vem vill jobba med? Och när det gäller Johanna och Thomas faktiskt så tror jag att de var väldigt högt på, om inte högst på, både min lista och förbundets lista. Så det blev en väldigt kort diskussion kring det. Jag hade någon samsyn i det. Och utan att jag visste vad de tänkte och prioriterade så sammanföll det på ett väldigt bra sätt.
Vad skönt. Vad är det för superkrafter de har som du tror att de kommer tillföra?
Men Johanna ser jag som jag jobbade ju med TV4 runt det landslaget som hon var lagkapten för och såg liksom, men den kraften hon hade i gruppen och den personligheten som hon var liksom, det är lite som Tobias Karlsson på här sidan, liksom kaptenernas kapten på något vis. Och jag såg också liksom hur det, framförallt i försvarsspelet de åren, hur det liksom som strålade ut till andra. Hennes krafter och hennes förmåga att leda och få med sig folk och hennes personlighet. Och det kände jag direkt. Så när jag har jobbat med Johanna på handbollsgymnasiet här i Polen nu det här läsåret och sett henne med elever, sett henne på golvet. Och hon är en stark kvinna och hon vilar på en väldigt bra värdegrund som person och människa och det tilltalar mig enormt. Jag tror också att hon kommer bli en brygga mellan mig och spelarna och laget. Och på ett sätt som blir väldigt viktigt för mig framöver.
Spännande. Och Thomas?
Ja, men Thomas har jag också stött på ganska mycket genom åren. Han har ju haft mycket i målvaktsutbildningar och varit med i talangprojekt och har jobbat mycket i Skuru. Och jag gillar hans driv, jag gillar hans nördighet, jag gillar hans ibland lite fyrkantighet. Jag tror att det blir en väldigt bra motpol till både mig och Hanna. Det blir också en liten annorlunda personlighet att stoppa in i den gruppen. Och dessutom så ser jag att han har haft väldigt stor framgång med de individerna. Han har tränat de senaste åren. Jag tycker man ser en utveckling hos dem. Och jag tror också att det finns saker hos honom som rent taktiskt går att använda för oss i analyser och grejer som handlar om vårt försvarsspel. Var är motståndaren stark i anfallsspelet? Hur ska vi styra upp? Jag tror att han får nog räkna med att ha en roll kring det också. Och inte bara tala om för målvakterna att vänsterfoten ska någon centimeter dit och handen ska upp lite, utan att det får bli lite mer också helhetsförsvar, att han får vara med i det så att säga.
Han verkar ju extremt nördig. Jag har ju sett honom några gånger. Eftersom jag bor i Stockholm så går jag och kollar Skuru ibland. Och då ser man honom i halvlek så där. Går han ner och så står han med målvakterna. Och precis som du säger då, flyttar en vänsterfot en centimeter. Och så skjuter han några skott där. Och så flyttar han den en centimeter till. Och så.
Ja, men sånt måste man ju bara älska. Jag tycker, alltså, ovan på det tycker jag att han är en jävligt skön snubbe också. Och har liksom andra kvaliteter förutom den. Jag ska inte liksom stoppa in honom i något 100% nördigt fack. Det är, så är det inte. Han är en väldigt bra kille också.
Mm, skönt. Du, inför den här intervjun så slängde jag ut på Twitter sådär, om det är någon av våra följare som har någon fråga till dig. Påfallande många frågar om din tid i föreningen med Sveriges i särklass roligaste klubbnamn, nämligen Pölsemannen. Vad fan är det? Jag har liksom ingen aning om vad det handlar om.
Alltså Pölsemannen, ja, det var ju liksom ett embryo till Stavsten kan man säga.
Mm-hmm.
Ett försök i Malmö, Bule faktiskt. Vi spelade i Bulevs lilla sporthall som är typ det mest osexiga du kan leta upp. Men vi hade ju en Pölsemannen-vagn i hallen. Vid varje träning kunde man efter träningen så stod en Pölsemannen-gubbe och så serverade pölser.
Och det här är någon slags korvkiosks-historia då? Eller?
Det var två skåningar, två Malmö-killar som startade Pölsemannen som var de som alltså, typ röda pölser i Sverige. Och de byggde ju liksom ett imperium på det.
Låter ju som ett genidrag.
Ja, och så köpte de på sig jäkligt, alltså precis samma modell som Stavsten-modellen gjorde de. Och vi var ju faktiskt bara ett mål från att kvala oss upp till det som är allsvenska nu. Och då hade vi lyckats med det. Vi mötte Karlshamn, vi vann med 6 borta, förlorade med 7 hemma. Och jag vet att jag skadade foten mellan de matcherna och inte kunde spela den sista matchen. Och hade vi gått upp där så är jag helt säker på att de hade gjort ett par säsonger i handbollsligan också. Det fanns liksom spel, det var liksom typ, jag vet att det var 2-3 spelare från IFs guldlag som var på väg dit. Och de hade pumpat in stålar i det projektet om vi hade gått upp. Shit. Så det hade kunnat vara någonting ännu större än bara ett märkligt klubbnamn.
Ja, det får man verkligen säga. Men det där var innan du gick och blev liksom känd för den stora publiken, eller? Eller var det efter?
Ja, det precis. Jag gick därifrån till H43. Så var det 2 säsonger och sen spelade jag i Luleå efter det.
Just det. Det är en sista lyssnarfråga. H43 Lugi, slå ihop eller inte? Bra eller dålig idé?
Alltså, jag känner väl nu, jag har ju liksom en bakgrund i båda klubbarna och jag skulle vilja säga att jag har en moderklubb. Så skulle jag vilja säga att det var H43 och alltid liksom haft ett starkt hjärta där. Men det är ju en ungdomsförening nu. Och de har ingen seniorverksamhet på elitnivå. Och jag tror också att vi pratar jäkligt mycket om bredd och att många ska hålla på med vår idrott. Att det i slutändan kommer ge oss väldigt många handbollsspelare som blir bra. Och jag ser ju på de 20 spelarna som är närmast Lugis A-lag så är det ju lika många som har en bakgrund i H-flit som det är i Lugi. Och jag tror att om vi skulle slå upp klubbarna så kommer nog 500 sluta spela handboll. Mm. Det är både Lugi och Hofte gissar är bland Sveriges 10 största klubbar med runt 1100 medlemmar. Så att jag tror inte på en sammanslagning. Och jag tror aldrig att Lugi kommer kunna bära två elitlag. Jag tycker att Hofte 3 någonstans skulle kunna göra mer av att de har väldigt många spelare som har gått hela vägen och spelat i handbollsligan i Lugi. Och att det är Lunds, att vi är från Lund, båda lagen. Men det är en bit av andra. I bästa världen så hade Hofte spelat i Allsvenskan och då hade alla Lugis talanger kunnat spela där. Och så de där snubbarna som har lilla extra som Alfred Jönsson hade kunnat hoppa över det ena steget och gå rakt in i elitverksamhet.
Ja, det är bra. Jag tycker ibland man glömmer det perspektivet när man pratar om slå ihop olika föreningar och renodla och sådär. Att man glömmer bort att när man är kanske 11 bast eller så, då är det ju svinkort att spela ett derby mot de man går i samma skola på eller de som bor en mil bort eller så.
Exakt, och i Lund är det verkligen så. Det är skolor och kvarter. Förr var det Lund var akademiska klubben, ofta var arbetarklubben. Men nu är det liksom det området där. På den skolan där lirar alla i H43 nästan. På den andra skolan där lirar de flesta i Lugi.
Så det är klart att det där föder en jättestor inspiration.
Det gör det verkligen. Ja, men jag känner också med de killarna som kommer upp nu som vi har plockat upp från Hofte som kan komma till oss när de var 15-16. Att för dem så är inte det ett dugg konstigt som det kanske var på min tid. Typ när de pajar min bil när jag bytte klubb. Det är en helt annan sak.
Nej, men fan vad jag gillar det i.
Det finns ju något skönt i det också i och för sig.
Ja, faktiskt. Man ska inte glömma det att klubbkärlek är en väldigt fin kärlek.
Det är det verkligen.
Ja, grymt Thomas. Alltid roligt att snacka med dig. Och lite annorlunda upplägg nu. Och jag tror fan att det kommer bli jättespännande att följa dig som landslagstränare. Säg vad man vill om de sista åren i Lugi, men ja, det ska bli kul att se dig liksom fightas om gulden och medaljerna igen.
Det låter bra, Emil. Det ser jag fram emot.
Grymt. Ha det fint.
Detsamma, skön sommar.
Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punk. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en over.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.